Hej, Marco här från EU-fripodden. Avsnittet som du kommer att höra nu kommer att handla om EUs gemensamma asylsystem. Vi spelade in avsnittet innan den ryska invasionen av Ukraina och vi har efter visst övervägande beslutat att ändå lägga upp avsnittet. Vi tror att trots att avsnittet spelades in i förväg och trots att det inte tar upp invasionen med dess konsekvenser och inte heller aktiverandet av massflyktsdirektivet så kan det ändå vara informativt. Och du, har du tankar, idéer, förslag eller bara vill säga hej så finns vi på Instagram som just Euforipodden. Trevlig lyssning. Här kommer avsnittet.
Hallå EU, välkomna till Euforipodden, Björn och Helena.
Hallå, hallå.
Hej Caroline.
Vi saknar Marco. Vi gör vårt bästa utan honom.
Marco.
Jag misstänker faktiskt att det är för att vi har valt ett så svårt ämne idag som han håller sig borta.
Ja, vad ska vi säga om det? Är det för jobbigt för honom att prata om det här?
Ja,
eller?
Jag tror att det ligger lite för nära. Nej.
Hjärtat.
Ja, precis.
Jag tror att han kan ganska mycket om det här.
Han kan väldigt mycket om det här. Det är andra skäl till att han är borta idag. Men vi gör vårt bästa. Det här är ju faktiskt en fråga som vi allihopa har arbetat med. Vi ska ta oss an den lilla frågan, EUs gemensamma asylsystem, eller CEAS, som många slänger sig med som förkortning. Vad är det, Björn?
Ja, Common European Asylum System. Och det är som du säger, det är något som vi har jobbat med allihopa. Så jag hoppas att vi inte, det blir pinsamt om vi får en massa kommentarer sen om att vi har sagt något fel här. Men vi...
Fullt fokus och skärpning här nu och dubbelkolla.
Precis. Finns en viss risk här att man kör lite wing it här för man tror att man kan allting.
Ja, det är en väldigt stor risk för det.
Men alltså, vi ska väl börja med varför finns det då en gemensam asylpolitik i EU? Och det har ju sin botten i Schengen och Schengenområdet, Helena. Kan du berätta lite om det?
Ja, precis. Man får börja i Schengen och alltså alla har väl en relation till Schengen. Det är ju tack vare Schengen som vi kan resa fritt inom Europa, stora delar av Europa, stora delar av EU. Det börjar med att man skapar Schengenkonventionen, eller hur Björn? Du sitter på årtalen, va?
Ja, precis.
Vilket år? Schengenkonventionen.
Det var 1990, va?
Ett samarbete mellan ett antal väst- och nordeuropeiska länder där man bestämmer sig för att ta bort de inre gränskontrollerna mellan länderna. Toppen! Äntligen kunde man få den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och vad är det mer?
Kapital.
Kapital, tack. Ja, det är bra. Det ser ni. Det är inte lätt att komma ihåg alla sådana här grejer. Men när man då får fri rörlighet för framförallt människor, då började ju alla liksom regeringar direkt tänka, ja, det är ju toppen att människor kan röra sig fritt. Men det finns ju vissa människor som vi inte är lika förtjusta i att de kan röra sig fritt mellan våra länder. Egentligen två kategorier som man inte gillade att de fick förflytta sig som de ville. Kriminella och asylsökande. Nej, det är inte toppen att de kan hålla på och glida runt mellan Europas länder precis som de själva vill. Så
det
är kan
inget
det.
Likhetstecken mellan dem.
Nej, inget likhetstecken. Men det var de två grupperna som man kände att nej, det här måste vi faktiskt styra upp. Vi måste vidta kompensatoriska åtgärder, eller hur Björn?
Ja, tjusigt ord.
Mycket tjusigt ord. Jag vill bara lägga in att Marco har faktiskt haft ett avsnitt om Schengen. Så man kan gå tillbaka och lyssna på avsnitt 14 när vi får i på den också. Så tar han det ännu mer från början.
Ja, får man en fördjupning där.
Och då är alltså det här CEAS, det gemensamma europeiska asylsystemet, en sån kompensatorisk åtgärd, Björn.
Ja, för det är ju nämligen så att just det där med vem som får resa över en gräns är ju något som är väldigt känsligt för alla stater, så att säga. Så därför så fanns det ju det här behovet då, som Helena pratade om. Och vad hände då? Jo, då kommer man ju på där att men de asylsökande kommer till EU, för nu har vi då en gemensam gräns när vi inte har några, en gemensam yttre gräns, när vi inte har några inre längre, förutom Storbritannien och Irland och sådana här saker, men det får ni lyssna på i avsnitt 14. Så behöver man ju ha någon slags regler för vad händer då om en asylsökande kommer till EU Tänk om de reser in via Italien och sen så söker de asyl där och sen så kommer de på att de ska åka till Österrike och så kommer de till Tyskland och Frankrike och så vidare. Och så har det. Så då vill man bestämma hur man skulle göra, vart de var skyldiga att söka asyl.
Det finns ju någonting ganska logiskt här i botten, att det ska räcka med att ansöka om asyl en gång. Man ska liksom inte så här, aha, jag fick avslag i Italien, då testar jag nästa land, sen testar jag nästa land. Då lägger ju medlemsstaterna enorma resurser på att pröva exakt samma sak som någon annan redan har prövat, kanske redan 5 gånger.
Mm.
Det var det här som man började kalla asylshopping. Kanske inte världens trevligaste ord, men att asylsökande då skulle utnyttja det här på något sätt och testa i flera länder och kunde också då stanna längre.
Alltså den positiva delen man säger med det här är ju också en positiv del för asylsökande som ska veta att det är det här landet som ska pröva min ansökan, som man kan inte bara slussa omkring mig i alla medlemsländer. Men på den tiden så fanns det ju inte någon rätt för EU då att besluta i sådana här frågor, så därför så skapade man något som heter, skrev under något som heter Dublinkonventionen, som jag tror trädde i kraft först 1997. Den skrevs under 1990 och sen började den gälla från 1997. Så det var ju en utanför EU-grej som man kom överens om de mellan staterna. Sen så kom Amsterdamfördraget 1999 och då gav man då EU-kompetens eller mandat att besluta i sådana här frågor. Och då börjar man titta på de här, den asylpolitiken. Så 2003 så kom det då en rad lagstiftning eller rättsakter då kring det här som handlade om, då blev Dublinkonventionen blev Dublinförordningen, så att den betyder att den gäller i alla medlemsstater utan några mellanvägar till nationella parlament. Sen så inför man asylprocedurdirektivet som säger då hur en asylansökan ska behandlas och hur hela den processen ser ut. Skyddsgrundsdirektivet som handlar om vilka grunder man kan få asyl på. Mottagandedirektivet som sätter, direktiven sätter ju en lägsta nivå på hur saker och ting, så då sätter man en lägsta nivå på vilken standard exempel man ska ha när man är asylsökande i det landet i mottagningssystemet. Man införde också Eurodac-förordningen. För det är väl en förordning, eller hur?
Ja, det är en förordning.
Och den skapades ju för att man skulle kunna tillämpa Dublinförordningen. För där är det så att alla asylsökande över 14 år, om jag inte har fel, måste lämna sina fingeravtryck och de blir sökbara då i hela EU.
Och man, i Eurodac.
I Eurodac.
Som gör en databas.
Ja, som står någonting för European Dactyloscopy.
Dactyloscopic.
Det var överkurs.
Ja.
Ja, men för att det visade sig ju liksom, EU-länderna bara, ja men vi måste se till att alla bara ansöker om asyl i ett land och så stannar de där och sen får de stanna i, får de liksom uppehållstillstånd eller så får de åka hem, inga konstigheter. Men av någon anledning så verkade inte de asylsökande respektera Dublinkonventionen, utan de fortsatte glida runt och åka dit de ville, där de ansåg sig ha bäst chans att få uppehållstillstånd eller de hade familj eller någonting annat som inte var det EU hade bestämt.
Men kan vi bara ta tillbaka ett steg? Jag vet inte om du sa det, men vad är grundprincipen i Dublinförordningen? Vad är grundprincipen kring vilken medlemsstat som ska hantera en asylansökan?
Ja, det man brukar säga är att det land som man först kommer till, det är där man ska ansöka om asyl. Sen finns det en lång rad undantag till det här, så att egentligen så är det väldigt sällan som man ska söka i det första landet, utan det handlar om ganska komplicerade saker, till exempel som om man har fått uppehållstillstånd i något annat land tillfälligt eller man fått en visering till ett annat land. Man kan titta på hur det är med familjeförhållanden och så vidare. Men i stort sett så skulle det, men det blev ju så att det var, eftersom det oftast bara finns en väg in, så var det ju Grekland, Italien, Spanien lite grann så här som fick de flesta asylsökande. Vilket man kan undra så här i efterhand varför de gick med på den här principen, men ja.
Det finns väl lite olika teorier om det. Alltså den vanligaste förklaringen är att det var ett villkor för att få ingå i Schengenområdet. Att få vara med på den fria rörligheten, då var man också tvungen att köpa Dublin och principerna i Dublinförordningen. Så då gjorde de väl liksom en trade-off. Ja, nej, men det är ändå liksom värt för att våra medborgare ska få del av den fria rörligheten. Och sen så finns det väl liksom andra som tycker att ja, men de hade ändå aldrig tänkt respektera Dublin. De skrev under, fick vara med i Schengen. Och sen har de bara vinkat igenom alla de asylsökande utan att bry sig det minsta. Ja, det är liksom, finns det sådana som påstår också.
Vem var det du imiterade? Vems röst gjorde du?
Någon surskalle.
Ja, okej.
Vilket de i och för sig har gjort till viss del, för det är väl också så att många asylsökande de vill till vissa länder. Kan de inte få uppehållstillstånd så vill de åtminstone vara utan uppehållstillstånd i ett land som Tyskland till exempel, istället för Grekland.
Men det är ju inte så konstigt. Alltså om man tänker hur många polacker har lämnat Polen sedan de gick med i EU. Alltså det är ju flera miljoner. Varför skulle de asylsökande, om de fick välja, stanna i Polen eller också, precis som polackerna själva, åka vidare till Tyskland, Storbritannien där det finns jobb, där man kanske pratar språket så att man kan få ett jobb eller plugga eller vad som helst, eller till länder där man har familj. Det är ju inte liksom helt ologiskt att det är så.
Nej, och det är som du säger, det är ju mer gångbart att lära sig tyska och komma till Tyskland och jobba än att lära sig grekiska.
Ja, det är väl kanske vanligt med Frankrike just att det finns många fransktalande asylsökande som då inte ser någon anledning till att vara i Grekland när de kan då få ett jobb i Frankrike.
Mm.
Så att en strävan finns hos asylsökande är ju egentligen inte konstigt att förstå. Det tror jag alla kan sätta sig in i, att om man själv skulle lämna för något annat land, att man har vissa önskemål på sin lista. Men det var ju det här då man ville sätta stopp för. Mm. Eller försöka kontrollera på ett annat sätt. Har vi lyckats med det?
Ja, alltså det där har ju... De där kom ju 2003. Och sen så naturligtvis så funkar ju inte allting precis som det var tänkt eller i verkligheten. Så att 2013 så såg man över de här sakerna igen och justerade de här olika rättsakterna. Och då hade man också lagt till det här europeiska stödkontoret i asylfrågor.
EASO.
2011 tror jag de skapades.
Och var ligger det kontoret?
Det ligger i Valettas hamn på Malta. Så att det var ju också en sån, tanken var väl där också att de skulle få lite mera mandat, men man sa att det var ett stödkontor som skulle hjälpa de olika medlemsstaterna i att tillämpa det här paketet kan man säga då. Asyl och migration, eller asyl är det ju bara. Ja, så 2013 så kom de och sen tar det tag innan de kan börja tillämpas. Och sen, vad hände då 2015?
Kris!
Precis, kris i flyktingfrågan. Där visade det sig att de här rättsakterna inte alls gjorde så mycket för att det här skulle funka smidigt i praktiken i alla fall. Och det kan man ju prata om jättemycket, om vad som hände då.
Men det är ju inte så konstigt heller om man har liksom byggt upp ett system för, ja, säg en 200 000 asylsökande i EU. Det är det som alla medlemsstater är förberedda på, har planerat för. De har anställt personal, de har mottagningsboenden och så kommer det 1 miljon. Det är klart att det inte löser sig supersmidigt.
Nej, precis. Sen kan man ju också se det så att det kom med 1 miljon då till en union som har 500 miljoner invånare. Så det är ungefär som det kommer en person till en by där det bor 500 personer och då säger man så här, nej, du kan inte komma hit, det blir helt ohållbart.
Kris!
Men å andra sidan, de var ju inte utspridda i alla länder, så det var väl också, kom ju via Balkan, Grekland, Italien, upp genom Tyskland och till Sverige. Det var ju många som åkte vidare från Sverige till Finland till exempel, för att Finland hade ju inte riktigt samma tillämpning av uppehållstillstånd för iraker, om jag minns rätt. Även då så var det så att man gjorde lite olika i olika länder.
Och det kan man ju också lite köpa om man är iraker. Och sen så säger EU, nej, men du får bara söka om asyl i ett land och vi ska bestämma vilket, säger man. Ja, fast ifall jag ansöker om asyl i Sverige, då kommer jag ju bli utvisad. Men om jag ansöker i Finland, då får jag ju stanna. Det är ju inte heller logiskt från den asylsökandes perspektiv. Varför ska man liksom respektera det här då? Det får ju jättestora konsekvenser i ens liv.
Mm. Nej, de ser inte till helheten, tycker jag, asylsökande.
Det är jättemärkligt!
Men sen så hände ju något intressant mitt i den här krisen, så la kommissionen ett så här lite mer krisförslag om omfördelning eller omplacering, att man då direkt skulle omplacera, jag kommer inte ihåg siffrorna, men antal asylsökande från bland annat Grekland till andra länder. Mm. Och att det skulle liksom sättas i verket ganska snabbt. Och det jobbade man ju faktiskt också med ganska snabbt, det där förslaget, och inrättade system. Och jag tror att det var så att Luxemburg var ordförande i EUs ministerråd då. Och så att en av de första sådana här omplaceringsflighterna gick från Grekland till Luxemburg. Och det var ju som, apropå det här med att asylsökande också hör ord om vad som händer, vilken medlemsstat som det är bäst chans att få uppehållstillstånd och så vidare. Men Luxemburg har ju ingen hört talas om. Men så gick det några flighter till Luxemburg, de blev omplacerade och mottagna där. Och jag har hört rykten, jag vet inte om det här stämmer, men att när det kommer nya båtar sen till Grekland så skrek folk, vi vill till Luxemburg, vi vill till Luxemburg. Och Sverige tog ju också omfördelningar då. Mm. Så att det var, men mitt i det så var det ju några länder då som vägrade genomföra det här, som Polen och Ungern.
Ja, men jag kommer ihåg det där när det förhandlades. Alltså generellt sett när man förhandlar de här asyllagstiftningarna så är det ju otroligt långdragna affärer. Det är bara liksom fortsätter år ut och år in. Man tragglar om olika artiklar hit och dit. Man kan inte enas. Vad ska det egentligen vara för mottagningsvillkor? Hur många får man bo i varje rum? Bla 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 bla. I oändlighet. Men när det här förslaget kom mitt under den brinnande krisen, då antogs det på någon månad. Alltså det är unheard of inom asylpolitiken. Mm. Boom gick det. Och för första gången så använde man möjligheten att anta lagförslag med kvalificerad majoritet.
Mm. Det är intressant.
Alltså man röstade ner de här surländerna som inte ville vara med. Och det har man aldrig gjort tidigare, även om Lissabonfördraget införde den möjligheten långt tidigare, så har man aldrig tillämpat, utan man har alltid antagit lagstiftning i konsensus. Mm. Men nu röstar man. Och sen blev det ju, precis som du säger Caroline, ett antal länder då som bara vägrade tillämpa lagstiftningen. De bara vägrade.
Ja, det var ju Ungern, Polen och
Slovakien. Det var lite jobbigt för jag tror att de hade ordförandeskapet precis därefter. Och så vägrade de tillämpa. Ja, om de tog en eller två så här, bara för att nu är vi ordförande land. Okej då.
Och sen tog väl kommissionen dem till domstol på grund av det här, här för mig.
Var det inte så att Polen och Ungern tog kommissionen till domstol för att man menade att det inte hade gått rätt till när man antog den här lagstiftningen? För de var ju så sura över att ha blivit nedröstade, men de förlorade ju i domstol.
Mm. Sen kanske inte så jättekul att komma som asylsökande till ett land som man blivit tvingad då. Så att, ja. Ja, som sagt, omfördelningen eller omplacering, den blev ju också skapligt lyckade i alla fall. Sverige tog emot ett antal tusen. Där bad ju vi också om ett undantag från det här beslutet, för att vi tyckte att vi hade gjort så mycket tidigare. Vi hade fått ganska många asylsökande åren före 2015 också. Ja, och sen precis som Helena sa, så när sånt här förhandlas så bara går det år efter år. Det var, tror jag, då 7 rättsakter, om jag tror jag kommer ihåg allihopa. Och då kom man överens i 5 stycken av dem.
Men vilket år är vi på nu?
Ja, vart är vi nu? 2016 kom de här förslagen. Ja. 2017-18 som man kände att nu börjar man vara överens, men det var 2 stycken kvar.
Då bara för att rekapitulera lite. Det som du sa nyss som antogs 2013, hela det här paketet med de olika lagförslagen. Det är det som man då lade ett förslag om revidering 2016. Ja. Det vill säga att göra om dem, för man märkte att det här funkade ju inte när det kom så många.
Precis.
Och där då 2017-2018 så var man överens om några, men man lyckades inte komma överens om det här med solidaritet. För då ville man väl få in det här, vi pratade om omfördelning som man då hade som en krisåtgärd. Det ville man ju egentligen ha in permanent i lagstiftningen. Mm. Vissa länder som tyckte att det var, man skulle ha någon sorts fördelningsnyckel så att man skulle fördela ansvaret solidariskt mellan medlemsländer, hur många man tog.
Precis. Och det var ju då ett stort rött skynke för många länder, och bland annat Ungern. Så att fast man har kommit överens om de 5 stycken, så var det ju många länder som sa att fast det här var ju ett asylpaket. Så att om vi inte är överens om alla så är vi inte överens om någon. Och då var det ju asylprocedurförordningen här för mig och Dublinförordningen som man inte kom överens om. Och det blev man ju aldrig, eller har man ju inte blivit än så länge. Och sen så ebbar väl den här krisen ut lite grann.
Ja, för det där är ju intressant. Det vill säga att det var ett jättetryck för att det var en kris som man tog det här med omfördelning och så lade man de nya förslagen. Men sen så försvann trycket då på att anta dem för att man typ löste, nu säger jag inom citationstecken, problemet på ett annat sätt. Vad var det som hände då?
Ja, det kan man ju fråga sig. Och jag tycker det blev ju också den här lustiga situationen. Naturligtvis så minskar ju trycket med antal personer, men själva frågan är...
Ja, men varför minskar det trycket, Björn?
Precis, det
Caroline pratar Turkiet!
Ja. Förlåt, den lilla antydan där.
Här försöker jag ställa ledande frågor.
Ja, men precis. Men då går vi tillbaka till 2016 och igen då. Mm. Visst var det då? Ja. Så gjorde man ju ett
Angela
avtal.
Merkel killar biffen.
Precis. Och då tog man fan i båten då med Erdogan som är då premiärminister, va? I Turkiet.
President är han.
President till och med kanske. Ja, du ser nu blir det massa så här fel fast vi trycker att vi kan det här. Nej, men då gjorde man ju som ett
litet... Ja, du uttalade Erdogan fel också.
Ja.
Herregud.
Klipp, klipp.
Lite jobbigt att det är någon som sitter här och rättar allting man säger dock.
Ja, vad är det? Kan man klippa bort de här rättningarna?
Nej.
Ja, men hur som helst, man gjorde ett avtal där med Turkiet om att de inte skulle släppa igenom då till Balkan och till EU. Och det var väldigt oskuld pengar för att de skulle bygga upp ett bra mottagningssystem i Turkiet istället. Eftersom de var så nära Syrien. Syrienkriget var ju så att säga en stor källa till den här flyktingkrisen.
Så man har det här liksom lite tveksamma avtalet med Turkiet för att de ska stoppa migranterna. Det blir mindre flöde in till EU och då avtar liksom incitamenten för att komma överens också om ett nytt asylsystem.
Precis.
Så vad har hänt sedan dess då, Björn?
Ja, om det inte är så att jag har glömt något. Ja, men det jag tänkte säga var ju också att även om det här trycket minskade och man hade, då hade man vissa, eller ganska många länder som ville ha någon slags solidaritet och ett bra system för det här. Men sen så kunde det ju vara att det var någon större flyktingbåt som gick i hamn någonstans efter de höll på att kapsajsa och gått i land i Italien till exempel, så blev det ju jättestor diskussion med kommissionen, skulle försöka då fördela de här. Ibland kunde det ju vara flera hundra personer, men ibland kunde det ju vara så här 20-tal personer. Och då även de här länderna som ville ha solidaritet, de var, kunde vara så där. Ja, vi kanske tar 4 då eller så där, högst 5 eller... Och då hade man ju inte alls den här samsynen med att snabbt kunna se till att de här personerna kom.
Det är lite absurt att kommissionen istället för att ägna sig åt att ta fram lagstiftning för att reglera systemet har fått sitta och liksom förhandla med olika medlemsstaters regeringar. Nu har det kommit en båt med 20 stycken till Lampedusa. Kan ni ta 3? Kan ni ta 2? Nej, vi tar bara 1. Okej, men här är några ungdomar. Den kan väl ni ta 3 stycken? Ja, okej då. Alltså ja. Det har de suttit och gjort istället för att hitta en långsiktig lösning.
Nej, precis. Sen hade man väl några tankar där om att man skulle ta emot och så skulle man få en viss fast summa pengar och sådär.
Ja, men det får man redan.
Ja.
Men mer pengar, alltid mer pengar. Kasta pengar på problemet.
Men de länder som inte vill vara med om det här, då spelar det ingen roll hur mycket pengar man får tydligen. Så sen så kan vi väl, jag vet inte om det är något mer vi ska säga om den perioden, att sen 2020 så kom det en ny kommission på plats, eller redan 2019. Och då hade vi då den här svenska kommissionären Ylva Johansson som ansvar för de frågorna.
Alltså vilket otroligt mardrömsuppdrag.
Ja, hon var väl officiellt så positiv till det här och såg alla möjligheter till att komma
alltså,
fram
till
lösningen.
Alltså det är ju en viktig fråga, det är ju en tung portfölj på det sättet. Men... kommer det lyckas?
Nu ligger det här på bordet igen då att förhandla igen alla de här.
Ja, sätten. Precis. Och där har man ju då, nu är jag inte jätteinsatt i de här frågorna längre. Det är ju också lite kul för när de kom 2016 så tänkte man säga, det här är det nya som kommer att gälla. Det gäller att kunna allting. Nu när de här nya kom 2020 så tänkte jag att det här kommer inte att bli någonting av. Så det är ingen idé att läsa det finstilta. Men där hade man ju, nu har man ju någon tanke då, istället för att ha Dublinförordningen så ska man ha en mekanism för solidaritet som handlar om att man kanske inte behöver ta emot asylsökande om det kommer bli ett högt tryck i en medlemsstat, utan man kan hjälpa till med andra saker, till exempel att se till att de som har fått avslag på en asylsökan åker hem igen.
Så att man kallar det flexibel solidaritet och sånt där, och att man kan välja på vilket sätt man ska hjälpa till.
Ja. Precis. Så att, där är vi väl idag. Så får vi se.
Men
om
går
det blir...
framåt då? Kommer det här gå i mål? Kommer Ylva Johansson kunna liksom få den här, sätta den här fjädern i hatten att hon löste asylpolitiken?
Ja.
Jag vill vara positiv, men det ser ju ganska svårt ut, får man helt enkelt säga. Det finns
har
ju
de
lås...
kommit någonstans i förhandlingarna?
Man kommer ju en del liksom med de tekniska förhandlingarna, men det spelar ingen roll när det är de här stora politiska frågorna kvar att lösa. Nej. Ut. Och det finns ju låsningar då mellan medlemsstater. Där har vi flera olika grupperingar. Man har medelhavsländerna som tycker en sak. Man har de här Visegradländerna, Polen, Ungern, Tjeckien som tycker en sak. Man har Sverige och Tyskland och andra länder som tycker en sak. Så att det är flera låsningar mellan medlemsstaterna. Sen finns det också låsningar mellan rådet och Europaparlamentet. Så att det är ganska mycket kvar att lösa ut, helt enkelt. Man står ju ganska långt ifrån varandra i någon sorts grundprincip om vad man tycker.
Sen är det väl det att pandemin har tagit allt syre från allting annat, så att nu har man inte pratat så mycket om det här. Och sen naturligtvis så kommer det färre asylsökande då på grund av pandemin. Och då tycker man kanske inte att det är en lika akut fråga. Och sen när det kommer många asylsökande, ja, då tycker man att det är en så akut fråga som man inte tid att hålla på att förhandla med en massa saker, utan då ska man bara lösa det på något quick and dirty sätt. Så att
Men Caroline, du nämnde ju det här, liksom de här olika grupperna av länder. Medelhavsländerna som tycker att de får bära en allt för tung börda och att de andra medlemsstaterna måste hjälpa till med asylsökande. Visegradländerna som är så här, ingen får komma hit överhuvudtaget. Och sen de traditionella mottagarländerna i nordvästra Europa som tycker att nej, men hörni, det kommer lite för många till oss. Vi måste dela på det här på ett bättre sätt. Men nu så ser vi ju att migrationstrycket ser lite annorlunda ut. Helt plötsligt har vi en annan situation i Belarus som liksom ser till att skicka in migranter till EU som ett sätt att utöva påtryckningar på EU. Helt plötsligt så drabbas de här länderna i Östeuropa som är så negativa till samarbete på asylområdet. Drabbas de av att det kommer människor till deras del av den yttre gränsen. Kan det förändra de här låsningarna mellan grupperna?
Nej, inte riktigt, för att det är inte så att de då skriker efter att nu ska andra länder vara solidariska och ta flyktingar som kommer genom Belarus till Polen och plocka över dem från Polen, utan de vill ju istället ha starkare gränskontroller och liksom nästan fysiskt mota bort folk vid gränsen och ta sådana åtgärder istället. Och det kan man väl säga överlag, tycker jag, att man ser debatten i asylpolitiken förändras ju hela tiden kring vad som är gångbart och inte, eller vart politiken drar. Och det finns ju en tendens som går mer och mer mot det här att pröva asylansökningar vid yttre gräns och screena alla som kommer vid yttre gräns och har liksom, kanske det snackas ju om, liksom skulle man på sikt då ha att det är EU som prövar alla asylansökningar vid yttre gräns så att folk inte ens kommer in till andra medlemsländer, och sen om de får asyl, ja, då ska de fördelas på något sätt, och får de inte ska de visas tillbaka direkt. Men ja.
Men vore det inte jättepraktiskt att bara sätta de asylsökande i EU, i EU-land, så att ingen medlemsstat behövde ta dem?
Var är det någonstans?
Ja, det här EU, var ligger det någonstans egentligen?
Nej, men som sagt, det är ju också sådana här idéer man har haft, att man skulle då, som du säger, kasta pengar på problemet och säga att Tunisien till exempel eller något land skulle säga att de skulle ha alla asylsökande och så skulle de få pengar. Men det är ju ingen som man vill göra det heller.
Nej, men varför i hela friden skulle någon gå med på det?
Jag beror på hur mycket pengar de får.
Är det så? Finns det ett pris på allt?
Mer eller mindre, men det finns ju två då diskussioner, antingen om man skulle ha det i ett tredje land prövningen eller om man skulle ha det då precis vid gränsen till EU. Jag vet inte om man skulle upprätta EU-zoner vid den yttre gränsen.
Men är det lite, kan man säga att det är lite det som har hänt på de här grekiska öarna som ligger nära gränsen mot Turkiet, där många då kommer, att det har blivit någon slags de facto EU-land där man bara förvarar folk?
Ja, men lite så, och ett tag så var det också så att man skickade, andra medlemsländer skickade experter eller vad säger man, myndighetshandläggare dit för att hjälpa till att pröva, och då under EASOs ledning, alltså EUs stödkontor som du pratade om förut om, Björn, och då blev det ju på något sätt så där att det var EU som prövade asylansökningarna.
Ja, och ser man på någon av de här lägena, Moria till exempel som ett, så kan man ju inte tro att man är i Europa, för det är så otrolig misär. Sen undrar jag lite grann, om asylsökande skulle finnas i tredje land och inte finnas inom EU, vad skulle handläggningstiderna bli på sådana ansökningar?
Känner vi igen det här? Finns det något sådant system för asylsökande i tredje land att ta sig till EU redan?
Ja, men det finns ju också. Men det jag tänkte säga var, jag tror att mycket av, okej, vi kan ta det först och vidare bosättning. Men där har ju då Sverige sagt att vi ska ta 5 000 varje år. Och det är ju jättelite. Nu är ju det en stor summa i dagens läge, men för några år sedan så var det en jätteliten andel av de antal asylsökande som vi hade när vi hade 160 000 till exempel 2015. Men jag tror att om de finns i Sverige och det kostar pengar och man ser personerna, så är det väl en större anledning att se till att de får uppehållstillstånd eller att de återvänder och att de kommer in i jobb och i samhället, än om de finns i långt bort i stan eller någonting. Ja, du tänkte säga något, Caroline? Nej.
Nej, men jag tänkte bara försöka förstå här då, så att egentligen idag så tillämpar vi fortfarande det regelverk som finns idag. Det är det som antogs 2013. Sen har man försökt då anta nytt 2016 och sen lades nya förslag 2020. Men dagens regler är ändå det från 2013. Ja, så hittills precis. Har man misslyckats med att förnya det. Så får vi se hur det slutar den här mandatperioden om de här förslagen som ligger på bordet.
Så man har alltså dragit inga lärdomar av flyktingkrisen 2015? Eller man har dragit helt olika lärdomar?
Olika lärdomar.
Och därför kan man inte komma överens?
Ja, det är ännu svårare att komma överens.
Mm. Ja, den som lever får se. Men...
Det tråkiga med det här är ju att det är ett område där EU verkligen borde kunna samarbeta.
Ja, det går ju inte att lösa den här frågan nationellt. Det här är ju verkligen en sån fråga där det krävs en gemensam lösning. Mm. Om vi ska fortsätta ha den här fria rörligheten, som ju ändå är ganska viktigt för våra ekonomier och liksom samarbetet i Europa överlag. Men här har man misslyckats.
Ja. Så tänker jag också på de här länderna som får representera motståndet för solidaritet. De är ju ganska praktiska att ha för de länder som är kanske lite skeptiska till solidaritet. För att så länge de finns så kommer det ju aldrig att hända, och då behöver man inte uttala någonting.
Mm.
Jag kan ju tycka att de länder då som är så överens officiellt och säger att men vi vill ju dela på ansvaret. Men det, då kan väl vi dela på ansvaret som vill det, och sen får de andra vara för sig. Men då säger man nej, alla måste med, annars så funkar det inte. Då slipper man ju också vara solidarisk.
Du tänker att man går tillbaka till början, alltså Dublinkonventionen. Man gör ett samarbete utanför EU.
Ja, eller så har man en sån här tvåspår fast track som man har i andra områden. Att man, de som vill samarbeta.
Fördjupat samarbete.
Precis.
Det känns konstruktivt, Björn, att du ändå kommer med en lösning så här i slutet av avsnittet, som ändå är lite, det är lite deppigt ämne. Alltså det är så mycket tjafs och bråk, och det är så otroligt okonstruktivt.
Ja.
Det är tur att vi har dig, Björn.
Ja, vi får vidareförmedla det här till de som bestämmer, helt enkelt.
Ja, jag hoppas att de lyssnar på podden.
Ja, klart de gör. Ja, stort tack för att du har benat i den här minst sagt snåriga fråga. Det är förståeligt om alla inte hänger med på alla turer här, för det är mycket fram och tillbaka, och vi, även om vi har arbetat länge med frågan, så som sagt är det saker vi är osäkra på också.
Mm.
Stort tack för det, Björn.
Tack
vi
själva.
Hoppas att ni fortsätter höra av er på Instagram euforipodden, på Facebook EU-foripodden om ni har synpunkter på innehåll eller förslag på nya saker ni tycker att vi ska ta upp. Och så säger vi stort tack för idag.
Tack för idag.
Tack, hej då.
Ha det bra.